Jag har lust att ha en bibeltimme om jag ska läsa skriften först, så kan du tänka dig vad du ska bli ut av det. Där har han Mosebok 26:31. Så ska du laga ett förhäng av blå och purpur och karmosinröd ull och fint vunnet lingarn, och det ska laga till kunstvävning med keruber på. Det är bibeltimmen. Och då är det klart att då sitter du väl och tänker på, ja, då blir det nog tört. Det blir nog triste saker att snacka om det teppet där. Men det blir ju också väldigt länge då. Så ska jag räcka kaffe nu. Så vi må korta in det här nu. Men det var ju en tid som jag hade väldigt många bibeltimmar om tabernaklet. Och jag hade en hel serie med bibeltimmar om tabernaklet, och den varte i 8 timmar, men så lång tid tar inte i kväll då. Och då hade jag inte fått tid till det med prästedrakta, så det måtte bli en egen timme på den huset. Så det är nog att plocka i det gamla testamentet. Men hvis ikke det blir liv i det, ja, då är det bara sånt som jag läste här, vet du. Jag är inte säker att du fick någonting ut av det. Fick ut att det var något blått och något rött och några grejer, och det var något lingrejer, och ja, det var något sånt. Och så har du kanske glömt egentligen en del av det jag läste allerede. Men vi ska stoppa lite grann för det. Och så ska vi se lite på vad det förhänget betyder för något. För tabernaklet, det blev ju satt upp ute i öknen där. Och det var i 3 delar egentligen. Det var en förgård. Det var en stor förgård. Och mitt i den här förgården där stod ett tält som det var 2 rum i. Ute i förgården där stod det ett sånt att när du kom in i förgården så fick du se ett sånt ett brännofferalter, eller syndofferalter blev det också kallt. Det stod där. Och det är självklart det första du ser ja, när du går in i Guds ord i Nya testamentet, och det första du går när du ser en dörr, eller det första du ser när du går in dörra, det är ju offerstedet. Det är Golgata. Och sån var det där också. Det första vi såg när vi gick in i förgården, det var offerstedet. Det var Golgata. Och det första du måste se för att uppleva något av den här andliga världen, det är offerstedet Golgata. Och det nästa, det var ett tvättekar som stod bort på platsen där för de gick in i tältet. Och det tvättekaret där gick prästen och så vaskade de händerna sina för de gick in och gjorde tjänste. Och det går igen i det nya testamentet där det snackas om vannbade i ordet. Så även om vi har varit vid offeraltret, fått rensa bort all vår synd och fått tillgitt vår synd, så går vi varje dag in i vannbade i ordet. Och när vi läser Guds ord så renser detta oss, halleluja, det håller oss rena hela tiden i detta vannbade i ordet. Men det är ända mer spännande när de öppnar det första förhänget och går in i det som det blev kallt för det helige. För det helige, det var, där stod det 3 ting. Där stod en lysestake, och så stod det skuvebrödsbord, och så stod det rökofferalter. Och så, jag ser någon börjar att skriva, du kan släppa att skriva, jag har med kompendiet, så alla ska få kompendiet på. Där står alla skriftstäderna, alla kommentarerna. Så jag ber att fortsätta hemma. Men det som är så väldigt fint, det är att det inne i det, eller i det helige där, där gjorde prästarna tjänste hela tiden. Prästarna, inte yppersteprästen, men prästarna, de tjänte där. Och rökofferaltret, det var ju det sted där hvor de bar fram tackoffer, tacksigelse, rökelse, det är ju tacksigelse i andlig betydning. Så offret blev bärt ute med det altare som stod i förgården, alltså syndoffret blev borret fram där. Men efterpå så fanns ett rökofferalter där det var tacksigelse. Och där kan vi se si att i åndens världen så har vi ett sånt rökofferalter. Vi bringer fram tacksigelse, halleluja. Vi släpper andra präster att göra för oss, som ni gör i kyrka. Men vi gör det själv. Ja, vi bringer tacksigelse in för Herren, halleluja. Och för gör vi det, det är inte prästerna som ska göra det. Jo, då, men vi är ju präster, jo. Ja, ett underligt prästerskap står det. Så vi är präster, vi har full rätt till att bära fram offer på rökofferaltret. Och så bröd som ligger där är inte skuvebröd längre. Det är inte något som bara skuvebröd längre. Vi kan spisa dem då, vet du. Ja, David gjorde det ju på förhand, vet du. Han var inne och spiste av skuvebröd, han, vet du, när han var sulten. Och jag ska si deg det att det är ingenting som Gud bara har latt til skue för oss nå. Vi kan spisa av det allt sammen. Halleluja. Hele Guds råd til frelse, allt det som har gjort klart här i Nytestamentet, det spiser vi. Alt er spiselig. Det er ikke noe forbud. Halleluja. Takk og lov. Så jeg synes det er veldig fint å begynne med det her. Jeg har ikke begynt på bibeltimen enda da. For det kommer litt etterpå. Men så var det da et forheng. Før du kom inn til det aller helligste. Og det er spennende. Det aller helligste. Der var bare én ting som sto. Og det var ingen som fikk lov å gå inn der. Og hver gang det som sto der inne skulle flyttes på, så måtte det pakkes inn i tepper. Og så måtte det bæres videre, for tabernaklet, det var flyttbart, det vet du. Ja. Når det ble tempel i Jerusalem, så kunne de ikke flytte det, men tabernaklet, det hadde de under vandringen. Takk og lov, så det er et veldig fint symbol for oss også, vet du. Det er det. Når skya sto over tabernaklet, da var Gud der. Men når de så at skya flyttet seg, så brøt de opp og plukket ned hele tabernaklet og bar det med seg videre. Tenk på det. Kjære Gud, tenk hvor ofte vi har sett skya over den nytestamentlige tabernakel. Men vi har også ofte sett den har flyttet seg, og folk har sittet igjen uten å følge skya. Men Gud, han skal hjelpe oss til å følge skya. Halleluja, for vi har vår tabernakel med oss inntil vi er hjemme. Halleluja. I det himmelske løfteslandet. Men nå står det så veldig fint der at der inne sto arken. Og bibeltimer om arken, kunne han 3-4 bibeltimer om den. Der, hva det var i arken og alt det der. Men det er et bilde på Jesus. Nesten alltid tabernaklet er et bilde på Jesus. Og arken er spesielt bilde på Jesus. Derfor sier jeg bare litt grann om det. I arken så var det 3 ting som lå. Det var Arons stav. Det var noe spesielt med den. Det var liv inn. Det var liv inn. Arons stav, det var liv inn, så den tok de vare på. Den skulle ligge der. Og du vet, den blomstra den når alle de andre stavene i Israel visna. Så blomstra Arons stav. Og det var til og med modne mandler på den. Og det vitnesbyrdet, det lå nede i arken som også ble kalt vitnesbyrdet. Og så var det en ting til, det var en krukke med manna. Mirakelbrød. Så, det var, du vet at det var merkelig at de greite å få gjemt det der. For det står jo at det rotna, det vet du, det var lagt en dag, vet du. Og så var mannen borte. Så måtte falt en ny mannen dagen etterpå, og så plukket de igjen. Men om kvelden så var resten av mannen borte. Men før sabbaten står det, da kunne de plukke, for da var han i 2 dager. Men når han kom inn i arken, så var den hele tiden. Det er ikke fint? Det er fint. Der lå det i krukke med manna inne i arken. Og så lå det noe veldig harde greier her. Du som var steiner. Ja. Og så på det ene sten så begynte det med «Du skal ikke ha andre guder enn meg». Og så på den siste sten så stod det helt på slutten «Du skal ikke begjære». Og så en hel del av ting du ikke skulle begjære. Det var lovens tavler. Og den ville de gjerne gjemme der, vet du. Og da så satte de en lokk opp på den der nådestolen. Eller på arken. Og det lokket, det kalte de for nådestolen. Det er flott. Vet du hvorfor det er en nådestol? Det står om Jesus, vet du. Han har oppreist oss som en nådestol ved troen. Han er ikke bare arken, men han er lokket. Han er lokket på arken. Hvorfor det? For han skjuler loven. Og så interessert du er i å kikke på den loven. Men lokket er på. Han er vår nådestol ved troen. Så loven, den fordømmer oss ikke, for vi ser ikke loven. Den er skjult for oss. Og vi har i grunn aldri vært under den loven heller. Det var jødenes lov. Det var det. Den ble gitt til jødene. Men for oss er loven gitt på hjertets kjødtavler. Vi har aldri hatt noen stentavler, vi. Nei, det har vi ikke. Jeg vet, de setter dem opp i enkelte katolikkkirker. De lager steintavler og skriver bud og regler og forskrifter. Men vi har aldri hatt noe sånt noe vi. Vi har ikke dratt med oss noen sånne greier. Neida, men vi har loven på hjertets kjødtavler. Og så var det så merkelig, dette med arken, vet du, den ble stjert en gang av filistrene. Og når den ble stjert, så åpnet de lokket på den. Och då tog de den där staven till Aron, den var intressant, vet du. Den rena tryllestaven, vet du. Och så tog de den krocka med manna. Men loven lot dem ligga. När Israel fick igen arken, så var allt det andra grejerna borta, men loven var där ända. Men den var skjult. Halleluja. Och jag syns det är något speciellt bara med det där den arkens resa, vet du. Det är speciellt. Nu får vi börja på bibeltimmen. Mellan det helige och det allra heligaste där hängde det ett förhäng. Och det förhänget, det gjorde att det var förbjudet för någon att gå in där och se arken sån som han är. De fick bara se en under resan när det var täckt med stoff och tøy. Men uppe på arken så stod också två keruber som rörte vid varandras vingar mitt över arken. Det betyder att det var en himmelsk glans och en himmelsk härlighet som vilte över arken. Jag säger en ting till för att börja på bibeltimmen. Det utvändigt i förgården, där hade de ett naturligt ljus, de hade solen som skinte på dem. Ja. Och inne i det heliga, där hade de lysestaken som lyste för dem. Men det inne i det allra heligaste så var det inte solljus. Det var ingen lysestake. Världens rike, det var mörkt där. Nej, det var inte det. Vet du vad? Det var Herrens härlighet som upplyste det allra heligaste. Och Herrens härlighet, den var skjult för människorna. Den var inne i det allra heligaste. Det var som en hemlighet som var skjult från tidernas morgon, åt jag på att säga. Människor kunde inte se Guds härlighet. Men ypperstepressen som jag nämnde om igår, han kunde gå dit in en gång i året, men icke utan blod. Det var bara vid blodet han kunde få adgang in i det allra heligaste. Och de var så rädd för att släppa ypperstepressen in där utan blod och utan ett gyldigt blod. För visst han blev dömd för att vara en synder när han kom in där, så ville han falla dö. För det säger Guds ord att den som gick in i helgedomen där, han ville dö om han inte hade blod med. Därför säger Josefus, han som är historieskriver, han berättar om det där att var gång yppersteprästen gick in för att göra den tjänsten, så vant de en blå snor runt benen hans. Så när han gick in där, hvis han dröja länge och inte kom ut, så var de rädda för att han skulle vara död där inne och ingen kunde gå in och plocka ut. Men då skulle de dra han ut under förhänget. Så allvarlig var saken. Det var ingen som tore och mocka där. Förhänget var ett skille. Ingen kunde gå in där. Nu vet vi att detta förhänget är ett bilde på Jesus. Och det är ett bilde på Jesu legeme, det är ett bilde på hur han uppenbarte sig i denna världen och vad han har gjort för dig och vad han har gjort för mig. Och då ska vi se lite grann på det. Det bestod här av noe av olika färger. Det bestod av olika slags stoff och det bestod av en utprydning, det bilde av keruberna. Men hvis vi stanser lite grann för fargene först, så står det faktiskt här att du ska lage den av blå. Ja, blå, purpurrö och karmosinrö ull. Det blå, det är ju himmelfarven, det vet du ju. Du kan gå ut och se upp mot himlen, så är den blå. Och det är också i Bibeln, när du läser om det blå fargen i det gamla testamentet, så är det symboler på himlen. Det är förebilder på himlen. Och det vill med andra ord säga att när Jesus kom, så kom han från himlen. Och blå är det första som är nämnt i fargespektret här. Han, halleluja, kom från det himmelske. Han var inte en människa som var född på under samma villkor som oss, han, slik som det skrivs om Elias och de andra, men han kom från himlen. Och som jag nämnde igår, så var inte han mänsket av mänskets sed, men var han bara Guds sed. Han hade Guds arvegenskaper, icke den första Adams arvegenskaper, icke den synd som var i den första Adam, men den rättfärdighet som finnes i Gud. Den var i Kristus, halleluja. Han kom från himlen. Gud hade sett genom hela himlen, han hade sett alla änglarna, serafene, och han visste att det här är möjligheter för fall. Det var ju flera änglefall, både i Gamla testamentet och blev det nya också. Änglefall i himlen. Och Paulus, han säger att det kan ända bli änglefall i himlen. För han säger att om det kommer en ängel från himlen och förkynner ett annat evangelium, han ska vara förbannad. Så i himlen så är det ända öppet för fall i änglevärlden. Så Gud måtte ha något som inte kunde falla. Och det enaste som var i himlen som inte kunde falla, det var det som var gudomligt. Det som var evigt, det som inte hade någon begynnelse och heller ingen ände. Och då såg han på sin son. Halleluja. Och jag tror när Guds son mötte faderens blick, så sa han, jag är villig. Jag vill inte gå ned. Och så förlater han himlen. Halleluja. Men hela hans väsen, hela hans måte att vara på, det genspeglar himlen. Va? Jesus sa det att dere säger att dere inte har sett fadern, men han har sett mig. Halleluja. Han genspeglar faderens härlighet. Han hade blåfargen med sig. Hela vägen, kära Gud. Så kommer vi till nästa punkt som är lite intressant, vet du. Det kommer nämligen purpurröda fargen. Och purpur, den var väldigt speciell. Och det vet kanske flesta parten av det, men det hör med till bibeltimen, så vi får ta den. Så den purpurfargen, den blev lavd av en speciell ting. Du vet, idag sätter de samman fargestoff för att få fina farger. Men purpurfargen, den blev lagad av något helt speciellt. Den blev född av, eller blev lavd av en snile. Någon säger det lus. Ja, det var dåliga grejer. Och den lusa heter Murex. Och det är också två andra slag som det blir lavda. Och jag har skrivit dem slagen här, om du är intresserad i det. Men saken är att det blir lavda, det var lus, det var larver. Det var sådana ting som inte var så väldigt, det var inte några rena dyr akkurat det där. Det var inte det. Och därmed så är den fargen som är purpur, den är lite mörkare. Och nu ska jag fortälla dig, hvis inte du vet det från förr, att du har ett hjärta som pumpar ut blod i kroppen din. Och varje gång blod går genom hjärtat så blir det rensat. Ja. Och det är helt klart friskt, lyst blod som går ut i pulsårene. Det blir kallt pulsårer. Och hvis du inte hör på dem så pumpar det ut blod. För det är ända under på väg ut. Blod är ända på väg ut i kroppen. Men när det har gjort mesteparten av löpet sitt så går det tillbaka till hjärtat ditt igen för att bli rensat. För då har det dratt med sig en hel del av de skittna partiklarna som finns i kroppen. Och när det kommer tillbaka till hjärtat ditt så är det mörkeröd farge. Det är det. Det är en mörkeröd farge. Så när du sticker dig och det är frisk rött blod så kommer det antagligen från pulsåret. Men när det blivit mörkt blod, då är det på väg tillbaka till hjärtat för att bli rensat. Vet du vad det berättar mig? Att det blodet, den fargen, purpurfargen i detta förhänge, det är ett bild på din och min synd som Jesus med sitt blod har rensat bort, halleluja, som han har tagit med sig på Golgata kors. Vi kommer tillbaka till det, så det blir ända klarare framställt. Men det är ett bild på synd. Ja, men i all världens rike, det är ju på förhänget som är Jesu legeme. Ja, det är det som är så spännande. Va? Du ska slippa gå hem utan att veta varför. Ja. Kära Gud, denna fargen, vet du, denna mörka fargen, den berättar alltså om att Jesus tog din och min synd på sig. Och du ska lägga märke till att den fargen var också på yppersteprästens drakt. Inte på prästerskapets drakt, den var bara vit. Men yppersteprästens drakt hade också den fargen i sig. Och det berättar oss att när Jesus bar vår synd, så bar han den inte i sitt legeme, som det står i den svenska bibeln faktiskt. Det är fel. Han bar det inte i sitt legeme, men på sitt legeme. Han tok vår synd på sitt legeme opp på treet. Og jeg leste en oversettelse, der stod det. Han bar våre sykdommer. Han tok dem på seg som en byrde man lesser på seg, og bar det opp til Golgata. For han hadde ingen synd i kjødet, og han tok ikke heller vår synd inn i sitt kjød, men han bar den opp som et klesplagg, som en byrde, som et forheng, som en prestedrakt, så bar han det opp på Golgata. Han presenterte innenfor Faderet, jeg har båret deres synd, halleluja. Jeg har båret deres synd, halleluja. Kanskje du enda sitter med spørsmålet, hvordan kan den røde fargen der være et bilde på synd? Hvem farge har du trodd var på synden da? Jeg tror flesteparten sier at den er svart som synd da. Da må jeg beklage at det er feil. Men der, nei, det står ikke noe i Bibelen om hvordan farge det er på synd. Jo, det gjør det. Gjør det det? Ja, da vil jeg greie på det. Ja, det skal vi greie på. Da skal du lese Jesajas 1,18. Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren, om deres synder er som purpur. Og purpur, det er bare en annen oversettelse av det vi snakker om. Ja, det er purpur som er her, så da er det jo akkurat den samme oversettelsen. Men den, om synden er som purpur, skal den bli hvit som snø. Ser du det? Synden, den er purpur. Synden, den er rød, fordi det er den samme fargen som denne snila har greit å få inn i oss. Hva er denne snila et bilde på? Hva er dette her? Det er jo djevelens angrep imot oss. Den som gjør ting urent og elendig. Men vi holder oss rene hver eneste dag. Hvorfor det? Fordi Jesu, Guds sønns blod, renser fra all synd. Du tror kanskje at det var bare når du ble frelst du, at det blodet renset deg. Det var starten det. Når Johannes skriver i brevet sitt at Jesu Guds sønns blod renser fra all synd, så skriver han til frelste mennesker. Ja. Det betyr at det blodet som var å rense deg da du ble frelst, det fortsetter renselsesprosessen. Det holder deg ren. At du kommer på møtene, lytter til evangeliet, priser Herren, at du lever i forsoningen, det holder deg ren. Halleluja, takk og lov. Jeg hadde lånt på teltet en gang til Frelsearmeen, og så var en Frelsearmeen-offiser som var der og preka, så tenkte jeg skal gå og høre på han. Og da preka han om hvordan synden som hang så fast ved oss. Og så sa han, det er godt når vi kommer hjem, sa han, som når vi har vært ute på en hverdag og blitt tilsmutt så mange ting, så kan vi gå inn i dusjen og så kan vi få fjernet alt det her. Og så sånn er det også, sa han, når vi har gjennomgått dagen, sa han, så kan vi si til Herren, nå må du tilgi meg hvis jeg har gjort noe feil i dag, vi kan gå inn i dusjen. Og det hørtes jo veldig fint ut, og etterpå så kom vi i prat, og så spurte han, hva synes du om preken? Så sa jeg, den var bedrøvelig. Og da sa han, da må du forklare meg, sa han, hva som var så bedrøvelig. Så sa han, at du må dusje hver kveld, så ja, det er tråkig greier. Ja, du mener med det, sa han, ja, det du snakket om, sa at du måtte få vekk den synden du hadde gjort i løpet av dagen og alt det der. Det er noen annen løsning, sa han, ja, det er klart det, sa han, det er en annen løsning. Ja, for en løsning du har, sa han, jo, det er å stå i dusjen hele tiden, sa han. Det er klart det. Og det er jo sånn vi lever, vet du. Det er jo sånn vi lever i forsoningen. Jesu Guds sønns blod renser fra all synd. Vi står i dusjen hele tiden. Det blir ikke tid til å bli besmudlet her med noe. Vi står i dusjen. Halleluja. Takk og lov. Så det her er fine saker, vet du. Og det står her at det andre fargen her, vet du. Den var karmosinrød. Det er en høyre farge. Og det egentlig så kan du si at de som røde materialene her, den ble brukt veldig mye for fint folk. Den ble brukt for fint folk. Det var liksom en kongefarge, en karmosinrød. Det var en kongefarge. Og jeg vet ikke hvorfor kongefargen er i forhenget som er et bilde på Jesus, men det er mulig at presteskapet som skulle inn og gjøre tjeneste, skulle tenke og forstå at dette er kongenes konge. Dette er noe som har kommet fra himmelen. Dette er noe som en dag skal gjenløse hele menneskeslekten. De så kongefargen. Og sånn var det på klærne som de gikk i også. Det var fine saker, og det var ikke hverdagslig å gå i karmosinrød farge. Det tilhørte kongerekka, for å si det sånn. Når vi går inn på materialene i forhenget, så står det at det som var farget, det var ull. Men ved siden av ull så var det lin. Og det er spesielle saker, vet du. Det er spesielt. Ja. For det står nemlig, når Moses og loven ble satt inn, Gud satt inn Moseloven, så sier Gud til Moses, du skal ikke bære ull og lin på samme legeme. Det står i samme, jeg tror det er samme kapittel som det står at ikke du skal gå i mannsklær hvis du er kvinne. Akkurat det verset jeg har hørt mye om, men ikke det med ull og lin. Det er like viktig begge deler. Ja. Men jeg tror at alle sammen har litt ull og lin på seg her. Og kanskje gå litt dypere i det og så få reta litt på det. Ja, jeg vet ikke, vi får se. Men dette her er litt, det er interessant, dette er et åndelig bilde. Det er jo det. For ull, det er et bilde på rettferdighet som du får av loven. Altså noe du opparbeider deg. Mens lin, det er en overgitt rettferdighet. Noe du har fått av nåde. Det er fint, vet du. Og det er derfor ikke du skal ha ull og lin på samme kroppen. Du skal ikke blande lov og nåde. Det er rett og slett det det betyr. Men hvorfor i all verden hadde ypperstepresten ull og lin på samme kroppen? Og hvorfor hadde dette forhenget både ull og lin? Det var fordi når Jesus kom, så var loven enda i funksjon. Men det var ingen som kunne holde den. Da kom han som kunne. Og det var ulla han bar. Han oppfylte loven. Det er fint. Han oppfylte loven med sine krav. Det som var umulig for loven. I det det var maktesløs ved kjødet, med vårt kjød. Det gjorde Gud. Fordi han sendte sin sønn. Fordi han sendte Jesus. Og så oppfylte han lovens krav. Halleluja. Derfor hadde han ull på sitt legeme. Men så står det også at det var lin der. Og linet var også noe som hørte de fine folka til. Det var også sånn at det var ikke noen hverdagsklær med lin. Det var ikke. Hvis du leser om Josef i Egypten, du hørte om han i går, så står det at når han flytta inn i palasset til farao, først da fikk han linklær. Det står det. Da ble han ikledt fin stas. Og da ble han kledt i linklær. Rettferdighet. Fått av nåde. Plassen ved hoffet. Fått av nåde. Det samme står det om Mordekai. Faktisk. Når han, du vet at det var en veldig diskusjon der, hva den skulle få da, som hadde gjort sånn, og så falt jo, så sier kongen der om Mordekai som skal ha denne lønnen her. Så sier han, han skal gjøre oss i stand til å sette oss på hesten, og så skal han ri gjennom her hele gatene, og så skal han hylles av folket. Jeg vil opphøye ham. Og hvordan ble Mordekai opphøyet? Han fikk linklær. Kan du gå hjem og lese Esters bok, kapittel 8. Så ser du hvordan det kommer linklæren på Mordekai. Kjære Gud. Etterpå så var det jo veldig ofte også at når de svøpte de døde, så brukte de lintøy. Men jeg kan jo også nevne en ting, at når det gjelder deg og meg som Jesu Kristi brud, så blir det linklær som vi skal ha også. Halleluja! Hvis du leser i Åpenbaringen 19, som du leste litt fra her, vet du, da står det faktisk, kom, jeg vil vise deg bruden, lammets hustru. Og så står det den hellige stad Jerusalem som stiger ned. Men så har et veldig fint skriftsted. Det er henne gitt å kle seg. Der har du det gitte. Där har du det överförte. Det är henne gitt och klä sig i skinnande fint linn. Halleluja. Halleluja. Så här går vi linklar, Björn. Ja, det gör vi allesammans. Halleluja. Här går vi linklar. Det är henne gitt och klä sig i skinnande fint linn. Och så står en andlig bedrövlig sättning i den norska bibeln. Det vita lin är de helligaste rättfärdiga gärningar. Så är du inne på gärningen igen. Nej. Läs den svenska. 17-modellen. Det vita linet är de helligaste rättfärdighet. Vad är det då? Det är Kristus.
Ja.
Halleluja. Tack och lov. Halleluja. Och det är den engelska i King James. Hvis du lurer på om den norska är fel där. Så kan du få King James också. Den är ju accepterad som någon av världens bästa översättelser. Och där står det: The fine linen is the righteousness of the saints. Det fina linet är rättfärdigheten som tillhörer de heliga. Halleluja. Det tillhör oss. Det vita linet. Halleluja. Han har gitt oss det. Det är i orden. Vi kan tåga in i himlen. Behöver inte egna gärningar för att komma in där. Vi går in i det vita linne. Halleluja. Halleluja. Tack och lov. Och så var det keruber på det där. Var det några bilder där vi må ha med det också? Ja. Dessa bilderna här är ju himmelska väsener. Det står ju om Gud, vet du, Fadern. Det står han for fram på keruberna, på vinden som var keruber. På vindens vingar står det ett annat sted där. Han for fram på keruber, alltså där himmelska väsener. Som är nede och manifesterar det som Jesus gör. Himlen bekräftar Jesu verk. Och det gjorde den hela tiden. Himlen bekräftat starten. En ängel kom ned och styrket ham. Himlen bekräftat avslutningen av Jesus soningsverk. Han satt vid graven och sa: han är inte här. Halleluja. Himmelske väsner är representerat runt både döden och uppståndelsen. Och Jesus säger att det som är i himlen, min fader kunde sänt legioner av änglar och frid mig från denna prövelsestund. Men Jesus, han lot sig inte befri, men han gav sitt liv för dig och mig. Tänk så härlig, halleluja. Båret av keruber flöj han på vindens vingar. Det är fint, vet du. Halleluja. Tack och lov. Och tänk också på arken som jag nämnde då. Där stod det två keruber och rörte varandras vingar. För att beskytta, ta vare på det som fantes där, kära Gud. Ja. Är vi färdiga nu? Nej, vi är inte färdiga. Vi är inte färdiga. Ja, det går det. Får säga det en gång till. För att komma in i Guds underliga närhet. Så måtte de genom forhenget. Och då tar vi det till slut. Du må genom forhenget för att få de underliga upplevelserna med Gud. Det är fint att hålla sig till offringar och allt det som är där ute. Men det första tält må rivas. Det står om Israels folk, vet du. Den helige ånd ger till känna att vägen till helgedomen ända inte har blivit åpenbart. Så länge det första tältet står. Och det är det som är för Israel. De har ändå inte sett den underliga hemligheten i Kristus. För det första tältet står ändå. De håller på med sina gudstjänster och sin gudstyrkelse. Men de ser inte de underliga hemligheterna. De gör inte det, men det har Gud åpenbart för oss. Hvordan? På grund av att vi har kommit innanför. Ja, världens rikost är grejt att komma innanför. Ja. Nu blir ju arken tatt, vet du, eller templet blir ödelagt. Det första templet, Salomos tempel, det blir ödelagt. Och vi vet att det var röjder in som skulle ödelägga och ta templet. De tog de helige kar från templet och de flyttade dem, ikke sant, till Babylon. Men då står det faktiskt i apokryfer att Jeremias, han tog vare på arken och han skjulte den upp i fjällena. Och efter det folk har läst där, så är det lätt efter arken. Men jag tror inte de ändå har funnit den. Jag vet adventisterna säger att de har funnit den. under klippen ved Golgata, i noen sprekker der, så har noen som har vært og rota, og tror de har sett arken nedi der. Så det har alltid vært gjetninger. Noen tror at faktisk at dronningen av Syden fikk med seg arken for å skjule den der i Afrika. Så det er mange tanker rundt dette. Men saken var at når det nye tempelet ble bygd, Herodes tempel ble satt opp, så hadde de ingen ark. Hadde ingen ark. Men forhenget var der, så. Forhenget var der. Og du vet, folk som hadde hørt, og som gikk i synagoger og i tempelet, de hørte om paktens ark, de hørte om forhenget, og de satt der, de som kom inn i det hellige, og så på dette veldige forhenget, som skjulte arken og dens herlighet. Så skjer det noe på Golgata høyden. Ja. Kjære Gud, hva skjedde der? Jesus roper, det er fullbrakt! Da revnet forhenget. Det forhenget vi har snakket om i kveld. Det revnet borte i tempelet i Jerusalem. Først så står det at det ble mørke i tre timer. Og hos Josefus, denne historieskriveren, så skriver han om livet i Jerusalem i de tre timene. Og det står at mange av kvinnene forstod ikke at kvelden kom så fort. Men de reiste seg opp, og så dro de av sted til tempelet for å høre hva presteskapet hadde å si. Så det måtte være en hel del i tempelet akkurat da. Men når Jesus ropte fullbrakt, da revnet forhenget. Fra øverst og til nederst. Det var et tjukt forheng, omtrent som så. Ja, det var ingen som sto nede der og dro og splittet dette forhenget. Men det ble splittet fra øverst og til nederst. Det var Guds kraft som splittet dette forhenget. Og som fortalte at den gamle pakt nå er forbi. Og det er kommet en ny pakt i Jesu Kristi blod. Og veien er åpnet inn i helligdommen. Og så strømmet folket på for å se inn i helligdommen. Og så var det ingen ark der. Tenk for en skuffelse da. Var det ingenting der, Oddvar? Jo. Jeg leste for å finne det, og jeg hadde en bibeltime om det en gang, så jeg leste for å finne hva var det inni der. Og da fant jeg hos en av disse historieskriverne at de hadde plassert en stein omtrent så stor som en mursten, midt inne i det aller helligste. Fordi de ikke hadde noen ting de kunne symbolisere arken med, så ble det lagt der bare for at folket skulle forstå, det har stått noe her. Det har stått noe her. Du, det var en tid som var på vei ut. Det var bare en murstein igjen, for å si det sånn. Det var ingenting annet som folk fikk se når forhenget åpnet seg. Det var bare dette her. Men det forhenget i tempelet er ikke det som er viktig for meg. For meg er et annet forheng mer viktig. Halleluja. Takk og lov. Han har innvidd oss, altså Gud. Han har innvidd oss en ny og en levende vei. Gjennom forhenget. Det er hans kjød. Så er det altså ikke tempelforhenget som er viktig, men Jesu legeme. Og det er gjennom dette forhenget vi har fått adgang. Og der står at vi har fått frimodighet. Og så står det andre skriftet der at frimodigheten har stor lønn. Og vi bruker dette ordet som regel når vi skal vitne, vet du, for å være frimodig, for det har stor lønn. Men egentlig, om du leser i Hebreerbrevet, så finner du en annen sammenheng. Den kommer ikke i sammenheng med ditt vitnesbyrd i hele tatt. Det kommer i sammenheng med din frimodighet for å gå inn i helligdommen. Du har fått frimodighet innenfor Gud til å gå gjennom forhenget som er hans kjød, til å gå inn for Guds åsyn og si, hente nåde og hjelp i rett tid. Det er det du trenger hjelp til, og det er det du trenger frimodighet til. Og får du frimodighet til å gå inn der, så får du sannelig frimodighet til å vitne også. Ja, du gjør det. Halleluja! Takk og lov! Halleluja! Takk, Jesus! Så la oss gå inn gjennom forhenget og inn i det aller helligste. Og der henter vi nåde og hjelp i rett tid. Amen. Ja, nå får jeg si amen. Det er fristende.